There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här poddavsnittet är inspelat via länk och har därför något sämre ljudkvalitet. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Tack!
Vi vill också uppmärksamma att vi har en jättefin tävling på vår Instagram just nu. Där man kan vinna en 3 månaders prenumeration hos Blomverket. Det betyder att man får en bukett var fjärde vecka. Alltså 3 stycken blombuketter. Så gå in och kika på vår Instagram för mer information.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emelie.
Och mig Alexandra.
Åsa, och tillsammans med Åsa så har vi lilla Signe med också, som ligger bredvid Åsa medan hon ska få berätta mer. Välkomna!
Tack så mycket!
Hur känns det här då?
Men det känns bra. Jag har ju lyssnat mycket på er podd och ja, många olika avsnitt och i den situationen jag och min sambo befinner sig i, så har det varit till stor hjälp att man inte känner sig liksom lika ensam i att gå igenom något sånt här svårt i att ha ett barn som liksom ska dö. Så att det har hjälpt mig mycket att inte känna mig så ensam i det liksom. För att ja, ni vet när man kanske är inne i sociala medier och sånt där och folk får barn och det är liksom puss och gulligull och allt är så fint och sen så händer det här och man liksom hela världen slås i spillror, det man har liksom längtat efter hela livet, och sen så blir det inte riktigt som man har tänkt sig och så. Men jag är jätteglad för att vara här och att få dela min historia, eller våran historia.
Tack, jättefina ord. Det betyder jättemycket för oss när våran podd är betydelsefull för andra.
Mm.
Och du nämnde ju lite nu att ert barn kommer att dö. Vill du berätta vad det är som har hänt i er familj?
Men det är så här att jag och min sambo Elin, vi började ju försöka skaffa barn här för... Ja, vad blir det? Alltså det är en lång utredning när man liksom lever som ett samkönat par. Och liksom det är utredningen man ska gå igenom och man ska göra sån här bedömning om lämplighet för att få bli en förälder. Och ja, men en tablåprover och så vidare och så. När vi startade väl den här resan i januari 2020. Och sen ja, gick det ganska fort faktiskt tills vi fick tilldelad en donator. Det beskedet, som om jag minns rätt, kom väl i september 2020. Och då fick vi brev hem att de hade som sagt hittat en donator och att vi kunde ta sådana här ägglossningstest och ja, men ringa liksom när det var positivt på dem för att göra första försöket då. Och vi har gjort det här landstingsfinansierat och det betyder då att man erhåller 6 inseminationer. Och sen så kan man också byta ut kanske 2 inseminationer till en IVF om det inte går på de 4 första. Det beror lite på hur, ja, hur ens utredning har gått. Alltså då menar jag liksom med fertiliteten och äggledarspolning och sådana saker som man också gör. Men vi skulle i alla fall börja med inseminationer. Så då gjorde vi en insemination i oktober 2020, men det blev inget barn. Men sen så gjorde vi en insemination i slutet av november av förra året. Och men då fick vi veta att vi var gravida då, i början av december förra året. Och vi var liksom jätteglada och liksom var också lite chockade över att det hade gått så snabbt. Liksom, för att man har ju läst mycket om det där att det är runt 12% som det är liksom chans varje insemination. Så att vi blev ju jätteglada över det. Och sen så eftersom jag själv jobbar som sjuksköterska så vet man ju ändå att det kan hända saker på vägen. Och liksom, man var ju glad men man ville ju inte vara för glad. För det kan ju, man kan ju få missfall, ni vet, eller det kan hända någonting. Men, men sen gick tiden och liksom, vi var på ultraljud. Och, ja, sen minns jag så väl den här söndagen den 11 juli då, i år. Så hade vi liksom bara, gud. Nu är det liksom vecka 36. Alltså nu kan vi typ så här. Alltså vi hade ju köpt saker innan och så här vagn och så, lite kläder såklart. Men då tänkte vi den här söndagen där 11 juli att men vi kanske ska börja tvätta upp de här kläderna nu och sätta ihop sängen och till lilla, vår lilla dotter då, som vi hade redan bestämt innan skulle heta Signe. Så då gjorde vi det liksom bara längtade. Jag får gå tillbaka 4 dagar innan det, då hade jag nämligen varit hos min barnmorska på en sån här sedvanlig kontroll och hela min graviditet ska jag också säga har ju varit helt utan anmärkning. Jag mådde lite illa i början och så, men det gör ju de flesta och sen känner man sig lite tung där i slutet, men annars har jag mått prima liksom. Men då de där dagarna innan vi började tvätta upp kläder så var jag hos min barnmorska. Och då skulle vi bara skriva i typ en journalanteckning om men om jag hade några speciella önskemål inför förlossningen och så vidare. Och ja, vi gjorde det och så skulle vi kolla fosterljuden och det var ju bra. Och liksom hon skulle känna på magen och se att Signe låg med huvudet ner. Och då märkte min barnmorska att men hon ligger nog med huvudet upp, men hon var inte helt 100. Så hon sa att jag bokar en tid på akademiska så får du bara göra ett ultraljud och om hon har lagt sig rätt då med huvudet ner så är det ju bara toppen. Men om man inte har gjort det då kan det bli så att man får göra ett sånt här vändningsförsök. Men det är ju ingen fara med det liksom. Så att jag var ändå så här rätt lugn efter det och min sambo Elin också. Så att där på söndagen var ju dagen innan då jag skulle göra det här ultraljudet så kändes det ändå lugnt. Jag tänkte att då får man väl göra ett vändningsförsök liksom. Och det har man ju hört kanske gör ont, men det är inte hela världen. Så gick jag dit och den 12 juli och kom in till barnmorskan, påbörjade ultraljudet då. Och så säger hon att ditt barn ligger med huvudet ner. Och jag var ju själv eftersom det var ju fortfarande såna här restriktioner om att man inte fick ha med sin partner om det inte var så speciella liksom grejer. Jag blev ju glad och bara, gud vad skönt att hon har lagt sig rätt igen då, men toppen. Och så sa den här barnmorskan, eftersom det ändå är här så kan vi liksom dubbelkolla bara att hjärta och hjärna och lungor ser bra ut. Men det gör det säkert, det har det ju gjort alla andra ultraljud. Så jag sa absolut, vi kollar det. Och så kollar de väl hjärtat, kommer jag ihåg. Och de bara, det pickar på här, jättebra. Och sen så kollar hon lungorna och de såg fina ut. Och jag tror hon tittade på njuren också. Och sen kom hon ju då upp till hjärnan och liksom stannar till. Och jag liksom bara tänker så här, vad är det nu då? Kände jag direkt liksom. Och hon bara, det ser lite så här ut som lite mycket vatten så här i hjärnan. Och då tänkte jag så här, okej, vad betyder det? Och jag har ju hört talas om liksom något som heter hydrocefalus, då, vattenskalle. Och då tänkte jag, tänk om våran dotter har det liksom. Alltså, jag kunde väl inte jättemycket om det, men hon sa i alla fall att jag måste liksom visa de här bilderna för en läkare, så du får gå ut och sätta dig i väntrummet. Så gjorde jag det, och jag blev lite stressad såklart och ringde Elin, och för jag ringde min mamma också och liksom, ja, men sa att det var något konstigt de hade sett liksom, men att jag skulle vänta där på svar. Och sen kom min barnmorska tillbaka och så sa hon att, eller jag visade de här bilderna för läkaren, och han säger att det ser lite suspekt ut, så att han har inte tid nu att göra till ultraljud, men du får gå hem och så får du komma tillbaka om 3 timmar vid lunch där, så kan han ta in er och ta med dig din partner då. Och då kände jag ju direkt att så här, när man säger så inom vården, då är det inte bra. Så att det liksom, ja, jag ringde Elin igen såklart, och ja, och sen träffades ju vi, och sen åkte vi tillbaka till sjukhuset, och ja, vi kommer in där och jag lägger mig på britsen, och ja, den här läkaren då gör ett nytt ultraljud, och man ser på honom att han ser helt sammanbiten ut, och jag bara känner, vad är det nu? Alltså, vad är det här? Och då säger han att jag kan inte säga helt säkert vad det är, men det enda jag kan säga är att ett barn är allvarligt sjukt. Och man fattar, alltså det var ju liksom bara en chock. Alltså det är liksom, livet bara vändes upp och ner, och man bara kände, det här kan inte hända liksom nu. Alltså, hittar de någonting nu? Nej, men liksom man blev helt så chockad, och vi försökte ju fråga, men vad menar du med det? Och då sa han att ja, jag kan inte helt säkert säga, men jag kan inte se liksom alla delar som ska finnas i hjärnan, och det kan vara så att det är liksom hjärnblödningar och hjärnskador, men jag kan inte helt säga det, så att det jag rekommenderar nu är att vi ska göra en magnetkameraundersökning på ert barns hjärna då, alltså när hon ligger i, ja, min mage då. Och då sa vi okej, nej, men det får vi ju göra såklart. Ja, och sen åkte vi hem och liksom, ja, var helt chockade över det här, och liksom fattade ingenting liksom egentligen. Och nej, och sen så tog det, vi fick ju vänta en vecka på att göra den här MR:en, och det var ju bara fruktansvärt. Man hann ju liksom både, ja, tänka det ena och det andra, eller liksom man visste ju inte liksom, hur kommer hon dö, eller hur, vad kommer hända, eller hon svårt hjärnskada, eller liksom vad kommer den här magnetkameran visa liksom. Men sen när den här veckan hade gått och jag gjorde den här magnetkameraundersökningen, så dagen efter det då, så fick vi komma åter till, ja, fostermedicin då, där de skulle berätta vad de hade hittat. Och ja, då kommer vi in där i rummet och det är flera olika läkare. Det var en barnneurolog och det var, ja, två från fostermedicin om jag minns rätt. Och då berättar ju de att de har hittat en 7-8 cm stor hjärntumör. Och liksom vi bara, va? Alltså, hur kan man ens ha en hjärntumör när man inte ens är född? Alltså det var ju liksom, jag har följt liksom Livsmedelsverkets rekommendationer till gravida, och jag har inte typ knarkat eller druckit alkohol. Alltså man börjar ju klandra sig själv, vad har jag gjort för att det här ska hända? Och sen de var ju väldigt snälla och sa, men det är inget liksom du har gjort oss, utan det här, det är liksom, det är bara ren och skär otur. Och man kände bara så här, alltså ni skämtar. Alltså det är liksom, nej, men det är, ja, nej, men det var bara en stor chock. Men sen ändå när vi liksom hade det här beskedet liksom hade sjunkit in, eller vad man säger, eller ja, vad ska man säga, nej, men vi kom hem och så här, då började vi ändå tänka så här att ja, nej, men det kanske ändå är lite bättre prognosen om man hade haft liksom massa hjärnblödningar och hela hjärnan var skadad, tänkte vi, för man kanske kan operera tumören eller liksom kanske kan få bort den. Och ja, det var mycket som hände där, alltså liksom, jag kommer väl inte riktigt ihåg allt, för det var bara liksom en chock alltihopa och liksom, men det var ju mycket besök efter det här och hur man skulle liksom, ja, hur man skulle ta ut Signe och ja, men vi var på massa besök liksom. Vi träffade en neurokirurg innan hon skulle tas ut som berättade liksom att han hade ändå förhoppning att vi, ja, när hon blev äldre kanske skulle kunna operera bort den, men han kunde inte helt säkert veta. Och sen så pratade även han om något som heter shuntoperationer, och det är ju, eftersom Signe hade en stor hjärntumör, så gör det att den här likvorvätskan, alltså hjärnvätskan vi har i huvudet, inte kan dräneras normalt. Så det hade ju gjort också att tumören hade stört den här funktionen att kunna dränera bort vätska från hjärnan. Och det var ju därför också det var för mycket vatten i hjärnan, det de såg på det första ultraljudet då. Han sa att de trodde att de skulle kunna göra en shuntoperation, men de visste inte. Och det var mycket liksom man inte visste, och att det var allvarligt och att det var svårt, och det var liksom, ja, det var så det var. Men till slut så beslutade man i alla fall att hon skulle ligga kvar till 28 juli då, för att hon hade det ändå bra i magen, sa alla läkare liksom, så att man skulle inte heller ta ut henne direkt liksom, utan att hon skulle bli så fullgången det gick. Sen ville de ändå inte vänta för länge med att ta ut henne, eftersom vad jag förstod att det också var en risk. Men de sa ju till mig att du kommer ju inte kunna föda ut henne vaginalt, eftersom hon har ett onormalt stort huvud, och det blir både en risk för dig och för Signe. Vi åkte in där den 28 juli på planerat och kejsarsnitt. För att tillägga då, så hade de ju sagt att de skulle ha ett neo-team redo liksom, som skulle ta henne direkt, för att hon förmodligen skulle behöva andningshjälp, och sen skulle de liksom springa med henne ner till neo-avdelningen då. Ja, vi visste ju inte, alltså, de sa ju också att hon kanske dör direkt, alltså ingen vet, men ja, hon är jättesjuk och har en apelsinstor tumör, så att man fattade ju att det var riktigt allvarligt. Så låg jag där på britsen och Elin var vid mig, och de tog ut lilla Signe och hon skrek liksom direkt och så här, och vi blev ju jättechockade och bara, men gud, skriker hon? Och då la lilla Signe på mitt bröst direkt. Och jag kom lite så här i chock, bara, men gud, ska ni inte ta henne? Hon skulle väl till ny, alltså så här, men jag var ändå så här jätteglad att hon låg på mitt bröst. Och Elin också, hon var ju där en lång stund och ville gå och gosa med henne. Hon bara skrek och betedde sig precis som en helt frisk baby liksom. Och ja, sen fick ju jag åka till den här uppvaksavdelningen, och ja, Elin gick ju med lilla Signe till neonatalen då, med alla läkarna och så. Ja, och sen så till slut så fick jag också komma dit, och under tiden då jag hade legat på uppvaket så gjorde de en ny magnetkameraundersökning då på Signe när hon var ute då. Och det fick vi ju svar på, antingen var det samma dag eller dagen efter, jag kommer inte riktigt ihåg det. Och då sa de ju så här att tyvärr så, alltså det vi kan se nu är att tumören, den är så otroligt kärlrik, så att vi kommer inte ens kunna göra en shuntoperation. Det blev ju en chock för oss, för det hade man ju ändå sagt att förmodligen kan vi göra det ganska fort. Så att vi kände bara, ha okej. Okay. Och sen så, ja, faktiskt typ samma dag tror jag det var, då fick Signe något form av krampanfall. Vi vet inte riktigt vad det var, men hon liksom från ingenstans bara spände till hela kroppen och blev helt röd och ögonen började rulla, och vi hamnade då direkt på Neo IVA. Och liksom då hann jag tänka, nu dör hon liksom, det här kommer inte gå, men hon liksom kämpade på där och ja, blev successivt bättre, och sen hamnade vi på sånt här familjerum då. Jag tror vi var där i 2,5 veckor tror jag, och det var ju liksom besök, alltså jag menar, det var från 10 till 18 liksom varje dag. Det var liksom neoläkare, det var liksom barnneurologer, och det var barnonkologer, och det var kurator, och det var jättebra att vi hade det. Men det var ju läkare hela tiden, för det, just den här tumören som Signe har, det är ju, den kallas ett teratom, och det är i sig inte ovanligt att just få ett teratom, men det är väldigt ovanligt att det sätter sig i hjärnan. Plus att Signe har ett form av teratom, har vi fått förklarat för, som liksom hela typ tumören är som en stor blod klump. Och det är det som liksom gör det så himla ovanligt. Så att läkarna, du vet, de började ju liksom söka information. Liksom, det fanns ju inget sånt här fall i Sverige med just en sån här tumör som Signe har. Så de började ju också höra av sig utomlands och, ja, för att få tips och råd. Men de hittade kanske något liknande fall, men inget som var liksom som Signes. Nej, men och sen så vi bodde ju som sagt där i 2,5 veckor då, från att Signe föddes. Och, ja, det var massa olika undersökningar och stick och hit och dit. Och, ja, och sen så efter ungefär 2,5 veckor då, så sa de till oss att nu kom med här så ska vi prata liksom. Och vi bara, och jag kände bara att alltså, nej, men nu är det nog dåligt. Alltså, de hade tagit dit kuratorn och det var massa olika läkare. Och vi gick in där med lilla Signe och då säger de att alltså, vi kan inte göra en sån här tjunt operation. Vi kan inte operera tumören. Det är alldeles för stora risker med båda operationerna. Så att nu kommer ni få gå hem. Ingen vet hon, liksom, vad som kommer hända. Hon kan dö när som helst av en massiv hjärnblödning för att tumören är så kärlrik. Eller så kan kanske, med, ja, kanske att tumören kanske, det blir blodproppar i den och den kanske liksom krymper och sådär. Även fast den chansen kanske inte är jättestor, men det kan hända. Men liksom nu är det bara att gå hem och ta vara på tiden och varje dag. Och så får vi se liksom, ingen vet hur framtiden ser ut. Men om det skulle liksom vara så att den krymper eller blodkärlen blir färre, då kanske vi kan operera henne. Men hon måste vara minst 3 månader. För det, de sa att det handlade om blodminutvolymen, tror jag det var. Och att hon skulle växa till sig såklart. För att en tumöroperation i sig, den tar ju säkert 10-12 timmar. Och då, alltså, då kan man inte vara hur liten som helst. Så tror jag vi var hemma ungefär 1 vecka. Och sen så, ja, var vi inne på en så här sedvanlig kontroll. Och då såg man att huvudet hade växt några centimeter på få dagar. Och då blev det liksom stora trumman och det blev liksom akut MR och vi lades in igen. Och så sa de att nu har huvudet växt och vi kan inte vänta med en tjuntoperation, så vi måste göra det nu. Och vi bara, jaha, okej, men ni sa ju typ att det inte gick liksom, att det var jättestora risker. Och de sa att ja, men vi har inget annat val nu och vi känner att vi måste verkligen göra det här. Så att då gjorde de det. Och Signe, hon, ja, hon är en riktig kämpe. Hon klarade det. Huvudet sjönk ihop. Ja, vi var jätteglada liksom att det hade fungerat. Och sen så efter det så var det stabilt ändå, huvudomfånget där i några dagar. Och sen ungefär när det hade kanske gått en vecka eller något sånt, men då började ju liksom huvudet spänna till igen. Då till slut så gjorde man, eller man tog beslut om att göra en shuntrevision, och det betyder ju att man går in i hjärnan och försöker liksom, nej, men kolla hur shunterna funkar, är det något stopp eller vad är det som har hänt. Så det gjorde de, och då bytte de ut alla slangar då, till nya slangar med lite lägre motstånd. Ja, hon överlevde den operationen också, så vi var jätteglada. Och efter det så krympte huvudet igen. Men sen så började det växa och nya, och det började även då läcka vätska från hjärnan då via operationssåret. Och, ja, men hur som helst så var det ändå stabilt några dagar, och sen så skrevs vi faktiskt ut igen, och det var en fredag eftermiddag. Och sen dagen efter så blev Signe försämrad och vi fick åka in akut, och då när vi står där med henne och alla läkare som hade kommit på platsen, så började hon plötsligt att krampa. Hon fick andningsuppehåll och ytlig andning, och då, det var ju liksom kaos vid den situationen, och jag bara sa liksom, är det, dör hon nu eller vad är det som händer liksom? Och läkarna liksom pratade med varandra, och sen sa de till oss att det här är Signes sätt att visa oss att nu orkar inte hon mer liksom. Får ringa nu alla ni liksom, vi ska komma och ta farväl av henne. Så att vi gjorde det, och Och de sa ju även till oss att det är tal om timmar liksom, kanske någon dag, men hon kommer liksom inte överleva. Så att vi ringde alla anhöriga och så vidare och satte med henne, och sen mirakulöst då morgonen efter, då helt plötsligt kom de in och sa att nu ska vi ta ett huvudomfång, och då hade ju huvudet krympt. Och vi fattade ingenting, så de satte in mediciner och mat igen. Och vi var i chock, och vårdpersonalen var också i chock. De trodde ju liksom att Signe skulle gå bort. Men hon kämpade vidare. Sen dess har hon liksom kämpat som bara den. Och hon gjorde faktiskt också en tredje shuntoperation. För huvudet växte och nya då, och det gjorde hon nu senast 3 oktober. Och så sa de att liksom, det här är liksom sista liksom shuntoperationen man kan göra, för nu har vi satt in sån här palliativa shuntar, och om det skulle gå att göra en tumöroperation i framtiden så byter man ut de shuntarna. Det var här i slutet av oktober, om jag minns rätt. Ja, gjorde vi ju en MR då. Kom ihåg att det var så himla hemskt, för jag tänkte att nu, det är den här operationen, det är nu vi kommer få reda på om liksom Signe kommer överleva eller om det liksom är kört. Och vi genomgick den, och sen dagen efter då, så fick vi träffa då barnneurologen och neurokirurgen då, och då berättade de för oss att Signe inte kommer överleva, att tumören har liksom växt ännu mer. Den har infiltrerat ännu fler delar i hjärnan, och delar i hjärnan har även gått under. Och ja, att det de kunde säga var att ja, hon kanske har veckor, någon månad, några månader om man har tur. Och det här var ju då ungefär 1,5 månad sedan. Och då kände jag bara direkt när de sa det, nu åker vi hem. Så jag kände bara att varför ska vi sitta här nu? Så här liksom, hon kommer dö. Nu vill man bara hem och typ mysa och hinna kanske få lite så här minnen hemma och från hemmiljö, och kanske gå någon promenad, eller liksom att hon ska träffa människor som bryr sig om henne och oss och så där. Så att det är lite det vi har försöker leva ut efter nu då. Att bara liksom ta en dag i sänder och bara mysa och gosa liksom. Och skapa minnen tillsammans. Hela familjen. För Signe har ju också 2 stora syskon som heter Julie och Max. Och de älskar ju att vara med Signe och tycker hon är så gullig. Och det har ju varit jättesvårt för dem också i det här liksom. Och vi är ändå varit väldigt öppna ända sedan vi fick reda på att Signe liksom var sjuk och så här, att vi faktiskt aldrig har vetat liksom hur det ska gå, och nu vet ju de att det inte kommer gå liksom. Men de är så himla fina, och barn är ju liksom barn, de är så himla bra på att vara liksom nuet, och liksom de kan ju säga liksom ibland att det är så tråkigt att Signe ska dö, men vi måste försöka bara så här njuta av tiden och skapa minnen och sådär. De är så himla kloka, så det är verkligen fint.
Hur gamla är de?
De är 8 och 10 år. Nej, men vi har det ju jättemysigt här hemma. Sen vi har väl varit utskriven nu i helt utskrivna i kanske 3 veckor. Men innan det var vi på mycket permissioner och så, innan vi skrevs ut helt från att vi hade fått det här beskedet. Men sen så är vi alltid välkomna dit, det har ju de ju sagt och så. Om det skulle kännas så otryggt hemma, eller ja, om det är något med Signe vi känner att vi inte kan hantera det och så är vi alltid välkomna dit, och det känns ju tryggt och bra, tycker jag. Nu har vi också väldigt mycket så här hemma liksom, som sug och syrgas och olika mediciner att kunna ge vid behov om man skulle få smärta eller ha ångest eller så. Så har vi ju det hemma, så det känns ju väldigt bra. Och det är liksom, och jag är ju också så här sjuksköterska, men det är lite så här på gott och ont, och det vet jag. Jag har ju pratat med andra föräldrar som kanske har varit i liknande sits och så. det är ju som sagt lite på gott och ont. Alltså man vet så mycket, men man har ju ändå koll på mycket. Och så här, ja, till exempel att jag kunde använda en sug innan. Och det känns ju tryggt och sådär, såklart. Men det är tufft liksom när någon nära liksom drabbas av svår sjukdom. Det blir så. Jag kommer ihåg också många så här möten vi satt med vårdpersonal och med kurator. Ibland kunde jag nästan så här, alltså gud, är det jag som sitter här? Alltså det är ju jag, för jag jobbar ju själv som sjuksköterska inom psykiatrin. Det är jag som brukar ha de här alltså samtalsstöden med mina patienter som kanske går igenom kriser och så vidare. Det blev så himla, kändes så konstigt att det var jag som var den här som var i kris liksom. Men, och som fick hjälp, men det är jag jättetacksam för att vi får, och det har vi ju fortfarande. Alltså vi pratar med en kurator att ungefär en gång i veckan, ibland mer om vi behöver det och så. Och det känns ju väldigt bra liksom. Och även fast man pratar med många vänner och familj och sådär, och så är det bra också att prata med någon professionell liksom, tycker jag. Jag tror det var kuratorn som sa det, att liksom att leva i en sån här situation, liksom ha ett barn som när som helst kan dö, det är typ lite som att leva i ett krig. Alltså man trippar hela tiden på tå och man är så här på spänn och man liksom, alltså du vet, ja, man vet liksom aldrig när händer det, för att det har varit så många gånger. Det kan jag också säga, det är 3 gånger som vi har verkligen trott att nu kommer hon gå bort. Nej, men så Signe, hon är som kämpe.
Både mig och Alexander att lyssna på dig när du berättar det här. För vi båda befann oss i typ samma situation. Med att leva med varsitt allvarligt sjukt barn som vi visste skulle dö.
Mm. Mm.
Ja, vi lärde ju känna varandra då. Så vi pratade ju mycket med varandra om just döden då och vad som skulle hända och sådär. Gör ni det? Pratar ni mycket om just liksom dödstillfället?
Ja, nej, men det har vi gjort. Och även fast man liksom så här försöker så här, ja, vi vet ju att hon kommer dö, men alltså man vet ju ändå att man kommer bli helt chockad den dagen det händer, såklart. Men ändå så försöker man på något sjukt sätt att förbereda sig, men det går ju inte att förbereda sig helt, såklart. Men vi har ju liksom tänkt att, eller tänkt, man vet ju inte när det händer eller hur och så vidare. De har ju sagt att med stor sannolikhet kommer Signe bara liksom somna in, för att tumören eller annan hjärnvävnad liksom kommer trycka på andningscentra och hon kommer bara somna in. Och det känner man ju liksom, vore det bästa för henne. Men sen har de ju också sagt att det kan också bli en sån här akut hjärninklämning, för att, ja, men vi säger att det blir stopp i tjunten och så har inte vätskan någonstans att ta vägen och att hjärnan bara kläms in. Och det är ju enligt läkarna otroligt smärtsamt, och det är också så smärtsamt att det är ingen typ smärtlindring hjälper. Man kan ge morfin, men man kan inte ge morfin i den dosen som tar bort smärtan helt, och det känns ju bara jättehemskt om det skulle bli så. Då får man ju bara hoppas att det går fort så att hon slipper lida liksom. Nej, men det är väl det vi har tänkt på liksom, sättet hon kommer dö på. Vi hoppas ju att hon bara somnar in liksom, för ja, men så att det blir så lugnt och stillsamt för henne liksom. Och sen har vi också liksom tänkt på, kommer det ske hemma eller på sjukhus? Och det har ju varit ganska så här, man har känt sig mycket rädd och liksom, ska hon där hemma? Och liksom, oh, det känns lite läskigt, men nu känner vi väl ändå att vi har all utrustning och mediciner som vi skulle behöva om det skulle hända. Och att, ja, men att vi nog kanske förmodligen skulle kunna klara av det. Det beror ju helt på hur förloppet blir. Men om hon dör hemma så har vi ändå liksom bestämt att vi kommer åka in till sjukhuset sen. Och liksom, ja, men typ duscha henne och liksom sätta på henne fina kläder. Och sen att man får tydligen också, om man vill, så gå med henne till patologen och lämna henne där. Om hon dör hemma så kommer vi ändå åka in liksom så här, och om hon dör på sjukhuset så kommer vi liksom, ja, vara där och göra samma procedur, liksom duscha henne där och klä henne i sin favorit pyjamas och gå med henne då där sen till patologen.
Det är liksom helt besalt att det på riktigt det vi pratar om just nu.
Ja. Jo, men det är det, och jag känner, jag vet inte, jag kanske inte ska säga det, men jag säger det ändå. Men jag känner, min pappa dog för 2 år sedan, och då tänkte man så här, eller så alltså, han var ju gammal och sjuk, och det var ju jättehemskt såklart, men nej, men då tänkte man så här bara, ja men nu får det väl vara lugnt ett tag, för att han hade varit sjuk väldigt länge och inne på sjukhus och sådär, och så tänkte jag liksom, kommer jag ihåg också sen när jag blev gravid, att ja, gud, så här, gud vad glad man är, men jag är också ledsen att Signe aldrig kommer träffa liksom sin ena morfar. Och sen så bara, ska hon liksom dö nu? Alltså det är ju bara, det är så onaturligt att barn ska liksom dö. Det är liksom, det är bara, det är inte rättvist.
Nej,
det är inte rättvist. Alltså, det är inte rättvist, någon dör såklart, men vi alla ska ju den vägen vandra, men det är klart man hoppas att man blir gammal och får ett rikt liv och sen dör man ju, men inte liksom, man ska fan inte dö när man är barn, det är bara helt, bara grymt.
Mm. Hur mår Signe som idag?
Men idag, alltså det som är liksom med henne, så hon är väldigt så här. Alltså, som jag sa i början här, så de första 3 veckorna i livet, då var hon precis som en helt vanlig baby. Hon liksom, jag ammade henne, hon tog flaska ibland för jag skulle säkerhetsställa att hon fick i sig tillräckligt med mat. Alltså hon skrek, hon liksom tittade och hon var nyfiken och liksom, ja men som en nyfödd bebis beter sig liksom, och läkarna var också chockade då, men efter den här första köntoperationen så slutar ju skrika, och sen har det ju bara gått ut för och så som det är just idag, eller liksom som det har varit senaste tiden, alltså Signe är ju väldigt stillsam, och mestadels är hon väldigt så här, ja men rofylld, och ja, hon sover ju mycket och hon tittar lite ibland och gör lite små ljud ifrån sig ibland och så. Men alltså det är ju det här med huvudet liksom, att ibland så spänner det till och blir liksom, ökar i omfång, och då kan ju hon bli påverkad i form av att hon får fler frånvaroattacker per dag, och hon kaskadkräks och så, eller får smärta. Men så fort det där liksom stoppet som vi, det förmodligen är när huvudet spänns till så, det, när det försvinner, för det har det ju gjort, alltså jag vet inte hur många gånger, säkert 10-12 gånger som huvudet har spänt till och sen har det krympt ihop, då försvinner ju de här symptomen som jättemånga frånvaroattacker och kaskadkräkningar och så, smärta. Så att man går ju och känner på huvudet liksom, jag vet inte hur många gånger om dagen, men liksom det, man vill ju liksom ha koll liksom, och just nu så är det faktiskt lite så här insjunket, så då känner man sig lite så här lugn liksom, att ja men nu kommer hon kanske inte må dåligt på några dagar. Men så fort det där börjar växa och man ser liksom att fontanellen blir spänd, då vet man okej, nu kommer hon snart få frånvaroattacker, och då kommer det bli kräkningar och då kommer det bli sämre, och ja, man vet ju inte, en vacker dag kanske inte det där köntstoppet upplöses och då dör hon av en akut hjärninklämning eller att hon bara skulle liksom somna in. Så det kan hon ju i princip göra när som helst. Det har ju läkarna sagt liksom, att det kan vara imorgon eller om några veckor eller någon månad och sådär.
Men hur känner du för liksom själva dödsögonblicket? Är du rädd för att vara med på det?
Alltså nej, det är nog inte, för att alltså jag vill ju verkligen, såklart, jag är ju med henne liksom 24/7 liksom, och jag vill ju vara med och liksom att jag och Elin ska hålla henne i våran famn och liksom vara med när hon tar sitt sista andetag. Jag är inte så rädd för det. Alltså jag har ändå, jag såg min pappa går bort, och det var ändå, alltså det var ju hemskt såklart, men det känns ändå så här, jag vet inte, fint att få vara med om man kan det. Så jag är inte så rädd för det. Det är väl mer liksom att man kommer liksom, även fast man vet att det ska hända, att man kommer liksom bli chockad och tänka liksom allt det här. Ja, nu kommer ni inte få se henne, typ. Titta igen. Man, alltså liksom jag kommer liksom, jag vet att jag kommer till och med sakna och typ byta blöja och, ja men ni vet, liksom torka spyor. Alltså det är liksom, nej usch, alltså det är det som känns bara så här, oh, så himla hemskt. Men, nej men som sagt, jag är inte rädd att, jag tror, nej men det är jag inte, för jag vill vara med och sådär. Men jag tror att det kommer bli såklart jobbigt liksom, ja men och liksom duscha henne och klä på henne, fast ändå kännas fint tror jag. Eller jag vet att det kommer göra det, men alltså när jag tänker bara så att vi ska gå till patologen och lämna henne, alltså det, det är bara fruktansvärt. Men de, ja, de har ju sagt också att vi kommer ju lämna henne där, och sen så innan, ja, hon ska läggas i kistan, så kommer vi få se henne igen och, ja, men lägga dit liksom med gosedjur och liksom favoritfilt och teckningar och sånt.
Just den liksom känslan och tanken är ju så overklig.
Ja, ja gud ja. Alltså, och det, man känner ju ibland liksom, gud, alltså tänk om jag skulle vakna typ från den där mardrömmen och bara, gud vilken hemsk dröm jag hade. Och sen inser man varje morgon att, nej det här är fan verklighet, alltså det är bara helt fruktansvärt.
Alltså, jag kan typ tycka, för att vi, både jag och Emelie har ju varit med om det här, för ja, 3 år sedan blir det ju för Emelie imorgon va?
Mm.
Det blir så overkligt för en själv. Alltså jag kan känna såhär, men gud, alltså har jag varit med om det som du vet att du kommer vara med om?
Ja.
Alltså man tänker fortfarande att det är en dålig film, eller som du sa också, att det är så här, man vill bara vakna från.
Ja.
Ja.
Men det är det sjuka är att liksom, alltså du vet, jag har ju alltid så här gillat typ, alltså så här, och men du vet, jag brinner otroligt mycket för mitt yrke som sjuksköterska inom psykiatrin och liksom att hjälpa människor i nöd och liksom, det kan ju kanske tyckas konstigt så här, men jag typ ligger, men jag mycket så här tittar på, ni vet, Sofias änglar, du vet, och så jag tycker det är så himla, alltså det är ju fruktansvärt, det är liksom, där är ju både vuxna och barn som dör och så, men jag har tittat på det mycket liksom förut så här, och även nu när vi är med om det här. Och liksom tänkt så här, åh gud, så himla hemskt, men det är så fint hur liksom folk ställer upp för varandra. Och gud, man ska verkligen ha perspektiv på livet och man ska vara tacksam för varje dag. Det är liksom, jag brukar vara den här människan som typ när någon säger så här, åh gud, jag har åldersnoja, typ imorgon fyller jag år, typ. Och jag brukar vara den här tråkiga som bara, men men tänk vad glad du ska bli att du blir 1 år äldre. Det är inte alla som blir. Alltså du vet, jag har känt så här att jag, alltså, har varit den här personen som alltid så här försöker, ja men stanna upp och liksom så här, gud jag är så tacksam, jag har det här och det här och det här, och inte hela tiden så här, ni vet, vad ger det, och tänka så här, ja men jag mår liksom, gud jag blir lyckligare om jag går ner i vikt eller köper de där kläderna eller typ du gör de där sakerna, utan man ska vara så tacksam. Och så bara, alltså jag hoppas ju ingen får vara med om detta såklart, men du vet, ibland har jag tänkt så här, hur fan, jag hade redan perspektiv på livet, jag fattar inte, ja men förstår ni, alltså man blir så här, gud, jag har redan perspektiv på livet och är tacksam, så här, varför, nej men varför ska jag drabbas? Men det är klart att ingen ska behöva drabbas av något sånt här, men jag vet inte, man har ju så mycket tid att tänka och liksom, man känner ju, det kan jag ju känna med Signe liksom, att jag är ju, samtidigt som jag är helt överlycklig över att hon är här och liksom kollar på henne, hon är liksom min gulliga dotter och liksom, jag har drömt om barn sedan jag själv var barn, och alltså jag hade till och med liksom innan jag träffade Elin då liksom tänkte att om jag inte träffar någon då ska jag åka till Danmark och skaffa barn själv, för det är liksom livet att få barn. Alltså jag har verkligen, alltså jag älskar barn så otroligt. Och så liksom, ja, men blir vi gravida och vi får ett barn och så ska hon dö. Alltså det är ju bara, mm.
Jo, men jag förstår precis, för jag har känt likadant. Jag förstår precis din känsla och din tanke.
Mm.
Ja, och det är ju verkligen så att alla tankar och känslor får ju man ha.
Ja.
Det finns liksom ingen rätt eller fel när man befinner sig i en sån där situation.
Nej, nej, precis. Man tänker ju mycket så här, vad har jag gjort för fel? Varför ska jag drabbas? Har jag varit så ond i mitt liv? Nej, men alltså, ni vet. Ja. Men ja, och så säger läkarna liksom, ja, mamma, det här är, det är bara ren och skär otur. Typ, man bara, alltså, alltså, jag menar, det hade ju varit fruktansvärt såklart. Alltså, lika hemskt och jobbigt liksom, om det hade varit någon annan form av sjukdom och sådär. Men ni fattar, alltså, man tänker, man, gud vad man tänker, alltså gud. Både fram och tillbaka och hit och dit. Och liksom försöka så här hitta någon form av mening med det här. Men det finns fan ingen mening, alltså.
Nej.
Eller vad är meningen med att ens barn ska dö? Alltså det finns ingen mening i det, liksom.
Nej.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänker på att du pratade förut om att ni försöker skapa mycket minnen.
Ja.
Finns det några liksom typ fysiska minnen som ni har försökt skapa? Jag tänker på avtryck eller...
jo, men det har vi gjort. Vi har gjort så här fotavtryck och handavtryck med så här färg. Det var väldigt mysigt att göra det. Sen fick vi faktiskt en så här, ett kit så här från en annan mamma som precis hade förlorat sitt barn som vi träffade. Och det var på barnneurologen. Och då fick vi faktiskt ett, så här, ett kit då, som sagt, där man kunde göra så här avgjutningar så att det blev så här... ja, men fötter eller händer i 3D. Men det blev faktiskt, vi försökte göra det, men det var så himla svårt. Alltså det hann ju stelna innan vi hann ner med Signes fötter. Så det blev lite misslyckat, men vi ska nog försöka göra om det där. Men vi har i alla fall gjort hand- och fotavtryck, och sen så gjorde vi faktiskt en så här familjefotografering. Jag tror det var för ungefär 2 veckor sedan att vi gick till en så här studio. Men vi tänkte att det är ändå så här, ja, men var det kul liksom. Så det gjorde vi, och så tog vi massa bilder liksom på Signe och Signe, Julie och Max. Och ja, men på mig och Elin och Signe, och sen på mig och Signe och Elin och Signe. Och, så här. Så, och vi har fått dem nu, och de är jättefina. Så det känns kul också att ha det. Och ja, sen har man ju tagit massa liksom bilder med mobilen och massa videos och så.
Och alla minnen man har är ju ovärderliga.
Ja, verkligen.
Är det något speciellt som ni märker att Signe gillar liksom, lite mer än något annat?
Ja, det är lite svårt, för att alltså, de har ju sagt till oss... Alltså, de tror ju att hon hör, och det tror vi också. Eller hon gjorde sådana hörseltester, så, fast det var i och för sig när hon var nyfödd. Men det känns ändå som att hon hör när vi är nära och sådär. Men de har ju sagt att hon... med stor sannolikhet är blinda, eftersom tumören har liksom förstört delar i syncentra. Men hon tittar ändå runt och så här, men hon kanske ser lite. De kan inte med helt 100% säkerhet säga att hon inte ser någonting. Men, nej, men vad hon gillar, alltså det är liksom lite så där svårt att säga. Alltså för att hon är ju så pass liksom... alltså, hon gör ju inte så mycket så här väsen av sig eller vad man ska säga, men alltså, hon gillar ju mycket att ligga på rygg. Hon tycker inte jättemycket om längre att ligga typ på bröstet, för att, och det är också på grund av att hennes huvud är väldigt stort liksom, att det blir liksom lite otympligt för henne. Men hon ligger ju liksom emellan oss i sängen och vi myser, och ja, men vi märker ju också så här liksom, ja, men typ Jul och Max, de brukar ju så här läsa för henne, göra så här läsläxa, och det är ju väldigt mysigt när de gör det och så. Och sen såklart att vi pussar och gosar med henne och liksom är nära henne. Det känns ju som att hon känner trygghet i det och liksom smeker henne. Hon gillar mycket faktiskt när man tar henne så här på pannan och så här smeker henne. Det tycker hon är mysigt. När hon hade gjort de där 2 shuntoperationerna, vet, och sen så när hon nästan dog där den där lördagen, Då hade vi sånt här etiskt möte som vi egentligen så här, inte tjatade, men vi sa så här, nu får ni liksom, hur blir det här egentligen? Ska hon liksom hinna dö innan ni kanske tar bort den här tumören? Och då hade vi ett så här etiskt möte, och då var det liksom massa olika läkare som var med och typ kurator och typ någon från hemsjukvården och så där först. Och så pratade de om typ så här, hon går ut efter någon så här etisk mall som jag fattar det som. Och då pratar de typ om så här, vad gagnar Signe liksom. Eller hur alltså typ så här, kanske det här med noll HLR och såna där saker.
Hur var det typ så, att ha det samtalet?
Nej, men då hade ju de pratat först, och sen var det mer som att de berättade för oss vad de hade pratat om och hur det skulle bli liksom. Och det de sa då, det var ju att liksom, ja, med största sannolikhet så kommer det inte kunna gå att operera Signe, men det finns ändå en liten chans att det kan gå, men vi måste ändå vänta tills hon är liksom 3 månader. Och tills dess så kommer vi göra liksom, ja, alltså vi kommer liksom, om Signe får ett sjukdomstillstånd som vi kan bota, så kommer vi liksom göra det. Men att de ändå sa att det blev noll HLR, för att ja, de hade ju sett redan då att hon hade, alltså att stora delar av hjärnan hade gått under, att liksom de inte kanske, om hon blir akut dålig, att de liksom lägger henne på BIVA för att hon blir jättedålig, eller att hon får ett hjärtstopp och försöker återuppleva henne. Alltså vad är det för liv hon får då, om hon redan har en massa hjärnskador och sen får ännu fler. Alltså förstår ni lite det etiska liksom. För det har ju vi också pratat om, eller med läkarna liksom, att vi vill ju att Signe ska leva, men vi vill inte heller att, alltså, att de bara ska tänka så här, nu tar vi bort tumören och sen blir hon blir en liksom, hon får bara ligga i en säng i resten av sitt liv och typ ha smärta. Alltså det har ju inte för oss känts rätt, alltså förstår ni?
Mm. Mm. Att jag tänkte mycket just så, att det är skillnad på att leva och att typ överleva.
Ja, exakt. Så att, men det sa de ju till oss, att vi kommer ju inte bara så här, oj, nu kan vi nog ta bort tumören här. Nej, men ja, fast hon kommer bli liksom helt, liksom, vad ska man säga, alltså gud, hur ska man uttrycka det? Men alltså bara ligga i en säng och typ ha ont resten av livet. Alltså då överväger liksom riskerna, nyttan med en tumöroperation.
Man vill ju inte att sitt barn ska plågas på något sätt.
Nej, precis. Och vi fick ju reda på ganska, kommer inte ihåg riktigt, men kanske någon var 2 månader redan då, liksom att, jag menar, att delar av hjärnan hade gått under. Men de kunde ju inte säga exakt hur det skulle påverka henne. För det kan man ju aldrig göra när barn drabbas liksom, ja, men kanske av hjärnblödning eller hjärnskador. Det visar sig ju sen. Och jag menar, jag hade inte så här brytt mig om, så här, om Signe hade överlevt och typ så här, ja, men det har ju fått lite men och sådär, men ändå kunnat leva ett värdigt liv liksom, och liksom känna lite glädje eller liksom så, men inte bara ligga i en säng och ont och inte kunna röra någonting. Alltså det känns ju inte humant. Det är svåra liksom frågor, så här etiska dilemman.
Ja, det är ju ett väldigt känsligt ämne att prata om också. Finns det någonting speciellt som du uppskattar mycket i form av stöd från dem som ni har runt omkring er?
Nej, men det jag uppskattar ju mycket med folk runt omkring när man går igenom en sån här kris, det är ju, nej men liksom att, nej men jag tycker så här, det är ju, alla är så himla gulliga och vänner och familj och skickar gulliga sms eller ringer och bara frågar hur det är liksom. Det känns jättefint liksom att, ja men att människor bryr sig om en. För att jag tror att det kan ju hända ibland att man kanske som vän eller så kan känna sig att man kanske inte vet vad man ska säga eller liksom att det är så svårt och kanske att man väljer då att inte höra av sig så mycket för att man inte vill störa eller ni vet sådär det typiska, för det har jag förstått att det kan ju hända ibland när någon går igenom en svår kris att man vill kunna hjälpa som anhörig, typ såhär men gör så här eller si, men nu i det här fallet det är ju ingenting egentligen som någon säger som kommer kunna göra att det här ordnar sig. Utan det är ju bara som det är. Alltså, men det är jättefint då tycker jag. Nej men bara få ett litet gulligt sms eller ringa. Eller liksom säga, åh jag vill komma och träffa er om ni vill. För jag var ju i början så här att jag, eller liksom både jag och Elin så att vi inte ville träffa så mycket folk för hon var så känslig. Och det sa ju läkarna också, ni ska inte hålla på att träffa en massa folk för om hon får någonting, alltså bara en förkylning så kommer hon dö av det. Och det skulle ju kännas jättehemskt ifall det skulle gått att operera. Så vi var ju otroligt försiktiga i början av Signes liv då. Men efter att vi fick reda på det här med att, ja, alltså att hon inte kommer överleva så är vi fortfarande försiktiga. Vi tar ju absolut inte hit någon som är sjuk eller så, utan så är det ju. Men liksom att, ja men är man frisk och så kom och träffa oss. Alltså det, vi tycker bara det är roligt. Sen såklart, ibland vill vi vara ensamma för att det, och vila och eller kanske bara vara liksom jag, Elin och Jul och Max och lilla Signe. Alltså ni vet, så. Både att man hinner vila så att det blir, men ändå så att träffa, ja men folk och så här för att skapa minnen och ta bilder och, men det känns också väldigt fint och bra liksom.
Har ni tänkt något mer på framtiden?
Ja, hur det blir liksom efter Signe har gått bort.
Ja.
Ja, nej men det har man ju, ja det har man ju hunnit tänka på också, och jag ska ju säga att jag är ju en ganska som personen liksom planerare. Alltså jag gillar ju att planera. Och jag är lite av ett kontrollfreak. Jag gillar att veta så här. Ja, så här, nu ska jag, idag ska jag göra det här. Och sen kan vi planera det här. Och så att det här har ju verkligen varit en prövning för mig. Att leva i en, alltså i den här ovissheten. Både när vi fick reda på att Signe hade en jätteovanlig hjärntumör. Och ingen visste någonting om prognos eller någonting. Och sen också leva i det här att jag kommer dö, men ingen kan säga om det är om en vecka, om en dag, om en månad, om några månader. Ingen har någon aning. Alltså liksom man måste verkligen så här kämpa med att okej, leva dag för dag liksom. Det har varit en stor utmaning för mig. Men såklart har man ju tänkt sig hur blir det sen? Liksom när han inte finns, och man vet ju att man kommer, som jag sa tidigare, komma i chock säkerligen, och man kommer, ja det kommer ju vara en otrolig tomhet och saknad, man kommer inte må så bra, men ja sen eftersom min pappa gick bort för ungefär 2 år sedan så vet ju jag lite sådär vad, att det är mycket så här praktiskt och planera begravning och sådana saker som, ja, såklart vi ska göra, och göra en jättefin begravning för Signe och såklart och ordna gravsten och allt sådant. Och, men sen tror jag även att man kommer, ja men säkerligen vara sjukskriven ett tag och liksom bara sörja och att försöka ta en dag i sänder liksom. På något sjukt sätt så kommer man väl, eller man måste ju liksom fortsätta. Alltså leva liksom. Alltså så här. Och det blir väl förhoppningsvis så lättare kanske. Och liksom man kommer ju alltid ha liksom en sorg och en saknad liksom. Men förhoppningsvis så det måste ju bli lättare med tiden i alla fall. Inbillar jag mig att borde det bli ändå. Sen kommer det säkert vara upp och ner. Och liksom ena dagen kan man ändå må helt okej. Och andra dagen kanske man bara gråter. Alltså det är inget konstigt med det. Och så är det ju just nu också. Alltså jag kan ju må helt okej liksom flera dagar i rad. Och bara känna sen bara, åh, jag är så himla lycklig. Och tänka att lilla Signe ligger här. Och hon är våran dotter. Och det är så mysigt. Och samtidigt som jag, som kanske idag när man bara har varit så himla ledsen och liksom, ja men, tänker på det som ändå kommer komma som man inte kan liksom, det går inte, alltså det kommer komma hur gärna man än inte vill att den dagen hon går bort ska komma liksom.
Mm.
Så vet man ändå någonstans att den kommer ju någon gång. Så det är väl lite så. Jag har tänkt, eller vi har tänkt kring framtiden och att, ja, man får försöka liksom sen sysselsätta sig med saker om man orkar liksom kanske gå och träna någon dag eller gå en promenad och vissa dagar kanske man bara får ligga hemma i sängen och gråta, alltså liksom man får ju se liksom hur man känner liksom. Det är ju så svårt liksom. Ja, men förutse hur det kommer vara.
Ja, man kan ju inte veta liksom. Nej. I förväg.
Nej, exakt. Nej, men jag är lite också rädd eller vad man ska säga. Alltså det vet ju ni också liksom. Så här, ja, men när man har ett barn och liksom, det är så mycket så här, ja, men ni vet rutiner och det är mat. Och Signe har ju massa mediciner och... Ja, men vi sköljer ju hennes tarm till exempel varje kväll. Och, ja, men det är liksom så här, de här klockslagen är det ditten och datten. Och så här, gud, det där kommer ju liksom, man kommer ju så här, ja, nu är klockan 9, nu ska hon ha mat, nej just det, hon är ju död. Och så bara, nu är det medicin, nej just det, hon där. Alltså du vet, det där kommer ju säkert hänga kvar länge liksom, att man identifierar vissa klockslag med vissa, alltså saker som vi har gjort med Signe liksom.
Mm. Det, så var det jättemycket för mig. Just klockslag med medicin och sånt. Man saknar ju att hålla på med det också.
Ja. Ja, men det är det som jag sa till tidigare. Så jag kommer typ sakna och typ känna hennes bajslukt. Nej, men alltså det låter inte sjukt. Men alltså det kommer jag typ. Alltså.
Mm.
Man kommer ju sakna allt liksom. Såklart inte. Man kommer ju inte sakna liksom när hon mår dåligt. För det... Då får man ju så ont i hjärtat när hon har det tufft liksom. Men ja.
Men du nämnde ju där typ att sorgen kan bli lättare. Och jag tänkte på det här om dagen faktiskt. Just liksom att man säger ju ofta att det blir lättare och lättare. Och så där. Men egentligen så tänker jag att det är ju bara det att man blir mer van att leva med den. För det är ju inte så att sorgen blir mindre eller så att man blir mindre. Utan man blir bara mer van egentligen. När jag liksom befann mig i, typ där du är nu, så tyckte jag att det också var skönt att veta att folk faktiskt, alltså att det går att få ett bra liv efter en sån här grej.
Ja,
som både jag och Alexandra, vi är ju liksom, vi har båda förlorat barn, men vi kan också liksom vara glada och vi kan känna lycka. Ja.
Nej, men det känns ju jättefint att höra liksom. För man undrar ju ibland, hur fan ska man överleva? Alltså hur är det möjligt? Hur ska man liksom kunna bli glad igen? Eller sådana där saker tänker man ju. Men då känns det så här, nej men jag känner mig otroligt så här glad att jag och Elin har varandra. Och att liksom, att vi har Jule och Max liksom. Alltså, ja, nej men att man, om man har så mycket liksom vänner och familj som bryr sig. Och liksom, man är ju otroligt tacksam över det. Ja, nej men, och som ni sa det här med bli van, alltså det kan jag också känna i den situationen är att man liksom, man är inte van, alltså det kommer jag ihåg någon gång på sjukhuset också, så här, det var någon kompis som hörde av sig, så bara, hur är det idag? Så bara, nej men, nu ska vi gå och göra ett ultraljud så här, och kolla om hon har fått en hjärnblödning, alltså det var så här vardagsmat liksom, för man blev så van, man bara, nej men nu kanske hon har fått det, men ja. Nej, men det är bara den sjunde ultraljudet här hon gör. Nej, men alltså det blir ju sådär. Men det är också på något sätt så här fantastiskt hur människan liksom... Det är väl någon sorts överlevnadsstrategi att liksom... ja, men ni vet, vänja sig vid en svår situation för att orka.
Åsa, det har varit jättefint att få höra om Signe.
Ja.
Det betyder jättemycket för oss att du vill vara med i våran podd.
Ja, såklart. Tack för att jag fick vara med lilla Signe.
Hoppas att andra som befinner sig i samma situation också kan hitta stöd i det du har berättat, pratat om.
Mm.
Ja, det hoppas jag med.
Nu önskar vi att ni får flera mysiga dagar tillsammans där hemma.
Ja, tack så mycket.
Tack.
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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.